when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag upplever ju att tre snabba tips har ju aldrig gjort skillnad. Utan det som verkligen gör skillnad är det där man behöver anstränga sig lite mer och kanske fundera på en tuff fråga som hur kan jag ta mig igenom den här stormen med bibehållen sparkvot?
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags avsnitt 269 och jag har döpt detta avsnittet till liksom så här, bästa tipsen inför en tuffare tid. Vanliga frågor så som till exempel, ska man ha bunden eller rörlig ränta? Ska man binda eller ha rörligt elpris? Men vad vi faktiskt kommer att fokusera på är saker, tips, konkreta saker som faktiskt gör skillnad. Men jag tror ju mycket på att man ska lära sig fiska snarare än att få fisk. Så att vi kommer liksom angripa detta från ett lite annat sätt än man gör i Expressen eller i andra liksom Aftonbladet och liknande. För att vi är, jag tror ingen kan ha missat att vi är en tuffare tid och vi kommer prata lite om det. Och då är det kanske en tid som de flesta inte har upplevt, utan vi behöver liksom börja göra saker lite annorlunda. Och då kan det vara lite så här klurigt att veta, ja, men hur ska jag göra med räntan? Hur ska jag göra med elavtalet? Hur ska jag göra med liksom bränslekostnader och liknande? Så att på sätt och vis, jag och en kompis, Charlie Söderberg, vi hade ju sån här ekonomisk brandövning i ett annat sammanhang som vi också kommer att prata lite om. Och då uttryckte han faktiskt så här att detta är första gången jag oroar mig för den svenska medelklassen. Så att det kommer vi också prata om lite om i dagens avsnitt. Och sen så får vi se om detta liksom blir del ett i en serie eller om detta blir lite fristående. Men framförallt så är ju den här, detta är en av få gånger vi har skrivit artikeln först och gjort avsnittet sen. För att detta har liksom växt fram som en väldigt, väldigt viktig tråd, diskussionstråd i vårt forum. Att hur ska man nu tänka i de här lite tuffare tiderna? Och här är det jättemånga som har bidragit. Martin Jönsson, MPJ, Skuggstomten som vi hade på besök förra veckan, JFB, Axa, Angaudlin och väldigt många, många fler. Så, att det är lite så här best off i detta avsnittet. Snyggt. Och precis som vanligt så vill jag liksom säga tack till dig i Rika Tillsammans-communityn som faktiskt stödjer oss och sponsrar oss, som gör detta möjligt. För att den här tillhörande artikeln som liksom kom till efter att jag varit inbjuden på så här chatt på Sydsvenskan. Jag hade en tisdag i denna veckan då jag pratade med fyra journalister. Liksom. Och man får ändå ge journalister att det är mycket kreativt nu, som så här chocktuber. Och liksom din guide till liksom krisen och så här. Men det är ju därför liksom, de kan inte lägga 30 timmar på en artikel. Och det har jag gjort på den här artikeln. Det är liksom en arbetsvecka. Och det hade vi inte kunnat göra om det inte fanns för vår Rika Tillsammans-community på Patreon som sponsrar. Och som jag hoppas, som i utbyte känner att de får massa extra material, digitala event, faktiskt fysiska event nu i höst och liksom massa extra material som är liksom exklusivt. Det är, jag tror, 50 avsnitt som inte finns på podden som är inspelade i Patreon-communityn. Så då kan man gå in patreon.com/rikatillsammans, och tack till dig som redan är med. Tack till dig som gör det möjligt att vi faktiskt kan göra en liksom 10-sidors artikel eller 20-sidors artikel som faktiskt annars gör skillnad. Bra. Så att jag tänker, om vi hoppar rakt in i det, så kan vi också säga en liten parentes. Vi spelade in detta avsnittet innan vi hade skrivit artikeln. Alltså vi hade ett annat avsnitt där vi hade vår vän Caspian Almerud med. Och sen så var han så här, ja Jan, detta var ett mycket trevligt avsnitt. Det var ett litet babbelavsnitt, men det var inte så konkret.
Nej.
Så att det kan hända att liksom detta andra, det tidigare inspelade avsnittet finns, kommer på Patreon eller så kommer som ett bonusavsnitt. Där vi faktiskt pratar om att detta är en högst relevant fråga även för oss. För att jag konstaterade ju att jag upplever att vi i forumet ligger bara några månader tidigare än liksom den stora allmänheten.
Hur då, tänker du?
Nej, men jag tänker så här, i somras så fick jag liksom så här, när jag följde upp på vår ekonomi i Spirekt och vårt ekonomiverktyg, så insåg jag så här, shit på en fritt. Alltså om vi tittar på oktober till mars, alltså vintermånaderna, och vi tittar vad elpriset beräknas vara där, runt 5 kronor i södra Sverige, då kommer vi betala typ 100 000 i elräkning.
Mm. Och, ja, för du kan extrapolera i programmet.
Ja, precis. Liksom. För att jag kan se liksom så här, vad har vi betalat tidigare, och sen la jag in en sån här elsimulator, elräkningssimulator. Och då sa jag så här, shit, ja, men 2018 betalade vi 12 000 kronor för el för hela året, för 30 000 kilowattimmar. Förra året betalade vi 18 000 bara i december, eller januari, förlåt. Och då tänker jag så här, ja, men vi kommer nog ha räkningar på 18 000 för elen. Liksom november eller oktober till mars. Och nu är detta inte synd om oss på något sätt. Vi bor i ett stort hus som är självvalt. Vi har buffert, vi har råd. Så att det är inte så att tycks synd om oss, utan jag är väl snarare orolig för alla de som inte har samma marginaler. Att de liksom vanliga människor kommer drabbas. För att om jag ska vara lite krass, och så här pratade jag, hade ett resonemang med en journalist igår som vi pratade om. Det har jag inte ens inkluderat dig i.
Nej, men det kommer väl nu.
Ja, men precis. Nej, men då sa vi så här att liksom, de flesta av oss som följer denna podden skulle man kunna säga svenska medelklassen, kanske över medelklass. Vi har det ganska bra ställt.
Så är det nog. Det är nog inte så mycket från arbetarklassen.
Nej, och jag kan ha helt fel. Men jag tror att, liksom, lyssnar man på sig, man är intresserad av pengar, man har lite pengar, liksom så här. Yeah. Och alla år, de senaste 15 åren, senaste 20 åren, så har det liksom, när man har läst om dåliga tider, så har det ofta varit någon fattig pensionär, någon som är sjukskriven, någon som är arbetslös, någon som redan har det tufft.
Yeah.
Är med? Medans liksom man har kunnat hålla detta lite på en armlängds avstånd. Det är ju inte vi som har blivit drabbade tidigare liksom, när det har blivit tuffare tider.
Nej, när det har blivit nedskärningar eller något annat i samhället.
Nej. Och detta tror jag är första gången liksom det drabbar den stora massan, eller liksom den här tuffa tiden som vi har nu, drabbar alla.
Den drabbar
hela samhället. Och jag skulle kanske till och med säga att för första gången, detta var ju tesen som vi hade med journalisten, att den som har haft ekonomiskt tufft kommer kanske inte ens uppleva detta lika tufft som andra. För att liksom, om du tidigare inte har åkt på en skidresa, så kommer du inte nästa år kunna åka på en skidresa. Men alla de som har åkt på en skidresa på sportlovet kommer sannolikt inte kunna åka på en skidresa på sportlov. Att det blir väldigt konkret, för att man bor till exempel i hus och liksom uppvärmningskostnaderna, elkostnaderna har liksom 3-4-dubblats. Man har räntorna har gått från 1% till 4%. Så någon som har liksom, i Stockholm är det inte ovanligt med att ha ett lån på 5 miljoner. Har man då haft en ränta på 50 000 kronor, så kan man liksom plötsligt ha en ränta som är 4 gånger så hög på 200 000 kronor per år. Ja visst, vi kan dra av ränteavdraget, men det är ändå en fyrdubbling i räntebetalningar. Och tittar man på liksom, till exempel en undersökning, jag pratade med en kompis som jobbar som managementkonsult, och så sa han så här, jag jobbar med ett ganska stort företag som jobbar mot konsumenter. Och han sa så här, vet, de räknar med att nästa år så kommer en vanlig småbarnsfamilj ha mellan 50 och 80 000 kronor mindre per år. Och 50 till 80 000 kronor är ganska mycket pengar som behöver sparas in någonstans. Så att jag tror att det kommer bli väldigt mycket för liksom medelklassen.
Jo, men då pratar då nämnde du ju resor liksom, och det är väl...
Ja, det kommer vara det första man drar in på. Man kommer dra in på resor.
Ja, för det är ju ändå en lyx kan man väl säga på något plan. Liksom.
Absolut, absolut.
Det är ju inte som en självklarhet att alla åker på skidresor. Mm.
Nej, liksom. Och det är det, liksom, och det pratar vi också om. Så här, okay, men vad är det man kommer dra in på? Jo, men det sista man kommer dra in på är ju liksom sitt boende. Och sen så kommer man ju staffla det där. Man kommer liksom också inte försöka dra in på barnens aktiviteter. Men allvarligt talat så här, vi går på minisim med vår 4-åring. Liksom det kostar 2000 kronor per termin.
3000.
Mm. Det är kanske inte en utgift man kommer ha råd med. Man kommer inte ha råd med utlandssemestern. Man kommer inte ha råd att gå på restaurang. Man kommer inte ha råd att liksom gå på bil. Liksom, såna här, liksom nöjesaktiviteter på samma sätt. Och detta kommer till exempel då i förlängningen då drabba restauranger.
Mm.
Och drabbar det restauranger så blir det uppsägningar. Och så är du i den här negativa spiralen.
Det är trist alltså.
Mm. Ja. Så att, och det spelar ingen roll liksom så här, ja men du vet, hyrorna har ökat. Nej men du vet så här, det drabbar alla. Det drabbar husägarna, det drabbar bostadsrättsägare. Men då tänker folk så här, men jag bor i en bostadsrätt. Ja men du vet, bostadsrättsföreningen har ju lån, bostadsrättsföreningen har uppvärmning, bostadsrättsföreningen har också elkostnader. Mm. Höjer de priserna, ja men då kommer ju värdet på bostadsrätten sjunka och då kommer vi känna oss fattigare, och känner vi oss fattigare så kommer vi minska konsumtion. Så att detta är en ganska...
Det bromsar liksom in hela samhället, alla klasser i samhället.
Ja, ja. Så att jag tänker att detta är liksom högst relevant att prata om. Sen ska jag inte måla upp något mardomscenario. Jag tänker alltid så här, this too shall pass.
Yeah.
Liksom, så att, liksom för att lösningen på höga priser är höga priser, för att när då den här inbromsningen sker, särskilt nu när till exempel igår när vi spelar in detta, så höjde Riksbanken räntan med 1%. Det kommer liksom avmatta ekonomin och då kommer efterfrågan sjunka, och när efterfrågan sjunker så kommer priserna sjunka, och när priserna sjunker så sjunker inflationen, och när inflationen sjunker så sjunker räntan. Och så liksom när räntan sjunker så ökar bostadspriserna, vi kan unna oss gå på restaurang och liksom hela flödet. Så att det är inget konstigt. Det är bara att vår generation, till exempel vi som är 70, 80, 90-talister, vi har inte varit med om den här tuffa tiden. Och då kan liksom äldre generationer, vad som någon skrev i forumet, ja men vi som är 60, vi kan ju skrocka lite och säga vad var det vi sa. Liksom att vi
eller
har varit
detta
med.
Vet vi hur det är.
Ja, vi var med om detta på liksom tidiga tider. Men då om vi liksom är i detta, liksom att det har lite blåst upp till storm. Så hur navigerar man denna stormen? Mm. Det är ju det som jag tänker är liksom det relevanta.
Yes.
Där. Och där. Och då tänker jag liksom så här, ett av de första grejerna som man kan göra, det är ju att göra liksom en ekonomisk brandövning. Syftet med en brandövning, jag kallar det ju för så här ekonomisk känslighetsanalys.
Vad sa Charlie då?
Och Charlie, min kompis, jag, för helvete, du kan inte kalla det liksom, vem är inspirerad av en ekonomisk känslighetsanalys? Han sa brandövning.
Ja, men det finns de som är inspirerade av det, men de jobbar med något
annat. Liksom. Men en brandövning, syftet med en brandövning är ju så att alla liksom vet vad de ska göra om det väl händer, om man vill göra brandövning innan det brinner.
Mm.
Och man vill liksom identifiera eventuella svagheter etc. Och då hade vi faktiskt just då i sammanhanget av Spirecta, som är då det här ekonomiverktyget som jag själv har utvecklat på liksom kvällar och helger de senaste 10 åren. Då hade vi liksom, för de som är kunder där, så hade vi en liksom sån här tema brandövningskväll. Jag kommer lägga ut en länk här, både till verktyget och brandövningen finns inspelad. Men då konstaterade vi liksom att brandövningen och det som man kan göra handlar väldigt mycket om att ställa sig rätt frågor. Och det kommer vara temat för dagens avsnitt. Även om vi har konkreta tips man kan göra. Forumet är sprängfyllt och där finns en länk i beskrivningen till ett avsnitt eller till en artikel med 40 konkreta tips att göra. Så kommer jag liksom inte läsa upp tipsen i detta avsnitt, utan här handlar det om att värdet är frågorna man ställer sig. Frågan är mycket, många gånger mycket viktigare och svårare att ta fram än svaret. För att om man inte kan ett område, då vet man inte ens vilka frågor man ska ställa sig. Mm. Så här får du frågorna, och dessutom så ger ju frågan möjlighet till ett unikt svar. Att det blir liksom inte ett slumpmässigt tips som ger ett slumpmässigt resultat.
Nej,
liksom. Så att den enklaste brandövningen, liksom, det är ju bara att liksom sätta sig och räkna. Så här, klarar vi att bolåneräntan går upp till 5%? Liksom, bankerna har räknat med 7%. Jag tror inte riktigt vi kommer säga 7%, men 5%. Vi kommer säga listräntor på 4% utan problem. Sen så tänker jag också att en bra tumregel när det gäller elräkningen utgår från att elräkningen kommer bli 3 gånger högre än vad den var förra året. Och då kan man ofta gå in på liksom sin elleverantör och ta fram gamla fakturor eller liksom titta på elförbrukningen. Och sen kommer vi kommer nog ha ett specialavsnitt om just elen. Då,
där det finns ingen sajt som man kan gå in på för att få liksom kunna räkna ut sin elkostnad eller något sånt där.
Ja, i Spirecta så finns det en simulator, men jag har inte sett någon annanstans. Nej, men här, så här, återigen, det beror på vilken ambitionsnivå man har. Den enklaste nivån är bara så här, gå in på hos din elleverantör. Har du Eon, logga in i Eon-appen. Har du Fortum Ellevio, gå in på Ellevio eller ring till kundtjänst. Kan jag få mina senaste 12 månaders fakturor? Sen summerar du fakturorna från oktober till mars och sen så multiplicerar du det med 2 eller med 3.
Mm.
Och då får du också hänsyn till att villägare kommer få mycket, mycket högre bostadsrättsföreningar eller hyresgäster kommer få mindre. Och sen så kommer ju nästa spel, men det kommer vi inte prata om i dagens avsnitt för det är ett helt separat, men energieffektivisering.
Yeah.
För nästa grej du kan göra är liksom, hur kan jag sänka förbrukningen? Alltså den billigaste kilowattimmen är ju den som aldrig förbrukas. Och där finns mycket att göra. Vi har en tråd i den här tråden på forumet som jag döpt till så här, vår förberedelse inför vinterns elprischock på 100 000. Så tittar vi så här, vi har ju redan sänkt förbrukningen med nästan 20% utan att det har märkt jättemycket. Du har väl märkt någon kväll att varmvattnet...
Ja, varmvattnet var slut.
Och du kom till mig och så sa du så här, Jan, nu får du lägga undan den här elappen. Jag försöker informera dig om vårt barn. Liksom.
Ja.
Så att där kan man titta. Så att det är så här, bolåneräntan 5%, elräkningen 3 gånger dyrare. Räkna med att matkostnaden, avgift i föreningen, bränslepriserna blir 10-20% dyrare. Har du fjärrvärme, räkna 10-20% dyrare på fjärrvärmen. Den kommer inte dubbla, så grattis till dig som har fjärrvärme liksom i år. Och sen titta också så här, okej, klarar vi att bostaden faller i värde med 20%? Borde inte påverka de flesta.
Ja, men jag tänker också, hur påverkar det?
Det borde inte påverka, men man, liksom, så man är förberedd på att det kommer hända, borde inte påverka ens vardag så länge man inte har tänkt flytta. Liksom. Och där har vi också massa frågor i forumet, så här, okej, vi har tänkt flytta, ska vi sälja bostaden nu, etc. Men jag försöker hålla avsnittet idag tajt, för annars blir
annars
det
väl kan det läcka spara, ut allt möjligt. Ut.
Och sen också brandövning, så här, klarar jag de här oförutsedda händelserna med låg sannolikhet men hög effekt?
Alltså, och där har du skrivit att pannan går sönder.
Ja, men till exempel...
Alltså det hade ju varit så jävla trist.
Du, jag pratade med en...
För att man kan inte få tag i någon ju.
Nej, jag pratade med en så här fika tillsammans som liksom pannan går sönder 6 månaders leveranstid. Så han var helt liksom så här i upplösning. Så han var så här, jag kommer köra eluppvärmning, elpatron i 6 månader. Alltså han sa så här, du vet, det kommer vara svindyrt. Ja, men så här, han har inget val.
Ja, jag förstår det, men hur fan ska man låna pengar då till sin elräkning?
Ja, vi kommer till det.
Ja.
Men liksom, vad har man för höjd för de här liksom osannolika händelserna, men som shit happens liksom. Så att det är väl liksom, och här behöver man inte lägga så mycket tid, utan detta är väl bara att konstatera, och nu kommer vi liksom till liksom strategin. Så oavsett om man svarar ja eller nej på de här frågorna, klarar det inte, så finns det alltid saker man kan göra.
Mm.
Och det som liksom det bästa sättet när man ska göra en förändring, som jag har hittat detta återigen, jag har ju mycket kompisar som är managementkonsulter. Och då var det liksom en, och jag tror det var Ramit Sethi också, en amerikansk coach, som pratade om liksom the CEO method. Och jag var så här, okay,
man ska inte skratta åt det. Eller, man kan ändå ta till sig vad man den säger.
Men det var jävligt klokt. För att jag har ju från tid till annan lekt vd i företag. Och som vd så är det egentligen bara liksom 5 relevanta frågor. Och det ena är så här, hur kan jag öka inkomsterna? Det vill säga jobba liksom med inkomstsidan. Hur kan jag sänka kostnaderna? Vad kan jag göra för att effektivisera bland tillgångarna och skulderna? Och vilka andra resurser och processer i företaget kan jag förbättra eller optimera eller effektivisera? Och sen den sista frågan, hur kan jag jobba genom andra?
Och alltså, vad betyder det? Hur kan jag få hjälp? Eller vad
nej, men hur kan jag, liksom många gånger så till exempel, om jag gör massa saker i vårt hushåll så kommer inte det spela så stor roll om till exempel du eller barnen sen går och gör helt andra saker.
Alltså du menar med elen nu?
Ja.
Tänder och har...
Till exempel.
Skruva upp elementen.
Ja, eller kör varmvatten när det är dyrt eller whatever.
Ja.
Så att liksom, om jag vill nå liksom stora resultat så behöver jag ju värva med er på banan i spelet. Och liksom min tid är ju begränsad, men om vi leker att vi hade varit ett företag och vi hade varit 5 anställda, så genom att påverka er så kan jag påverka liksom 4 gånger 40 timmar i veckan. Jag kan påverka 160 timmar. Medan jag kan bara påverka mina egna timmar med det jag själv gör.
Ja.
Så att det är liksom ett bra ramverk.
Det är som en hävstång, eller nej, det är inte riktigt som en hävstång.
Jo, men det är absolut. Och sen kan man också vända på sig, vem kan jag be om hjälp? Vi har ju fått supermycket hjälp i forumet.
Mm.
Alltså vi hade inte sänkt vår elräkning med 25% utan forumets hjälp. Och där är ju Jimmy, Martin Jönsson, Skuggstomten. Alltså Erik, när han var här förra veckan och pratade om bilar. Och så var han så här, ja, ska vi spela in avsnittet först eller titta på din luftvärmepump först? Och sen stod vi en timme och gick igenom luftvärmepumpen.
Ja.
Liksom. Så att be om hjälp handlar om det där. Och den som är snabb i huvudet fattar ju så här, ja, men man jobbar med resultat och balansräkningen. Det är det man gör som vd.
I sin egen ekonomi då?
Ja, och då kan man använda samma perspektiv, att jobba med öka inkomsterna, sänka kostnaderna, effektivisera tillgångarna, effektivisera skulderna. Och sen titta, vad har jag redan i mitt liv? Vad har jag för en värmepump? Vad har jag för ett hus? Vad har jag för ett yrke? Vad har jag som jag kan göra saker med? Och via de här så får man mycket mer konkreta frågor. Så nu kan vi bryta ner varje sån här vd-fråga i mer konkreta frågor. Och sen kommer vi liksom titta så att här kommer man få ett frågebatteri. Och det är här jag menar att här är frågan viktigare än svaret. Och det första konkreta tipset som vi också pratade om i den här brandövningen av Jordens Berätta är att det konkreta tipset för dig som lyssnar eller tittar är, välj en eller två frågor och sen unna dig hänga kvar i de frågorna resten av veckan. Liksom, sitt inte och avdöm, vi människor, särskilt vi män.
Vi vill vara snabba.
Vi vill vara snabba så här, rätt, fel, sant, falskt, bra, dåligt, rätt svar, fel svar, mansplay. Alltså du vet så här, liksom don't do it, utan här är väl liksom tanken mer att liksom brainstorma, ha en fråga, sätt upp den på en post-it-lapp på skärmen.
Men vilken fråga kan det nu vara?
Ja, men det kommer vi till. Som till exempel så här, hur kan jag öka mina inkomster? Eller den frågan som jag egentligen tycker är den bästa frågan som kom från Charlie, då var den så här, hur kan jag ta mig igenom denna stormen med bibehållen sparkvot? Fucking brilliant fråga. Hur kan jag ta mig igenom denna stormen med bibehållen sparkvot? För att om du börjar skala på den löken, om jag ska bibehålla min sparkvot, så antyder den, okej, jag behöver antingen öka mina inkomster eller sänka mina utgifter i vissa andra områden. Jag behöver sänka utgifterna mer än de ökar. Jag kan inte använda bufferten för att, eller jag kan använda bufferten. Men om jag använder bufferten så minskar ju min förmögenhet.
Men vänta här nu, sparkvoten, då tänkte jag att det var att man fortsätter bara att sätta undan pengar varje månad. Men sparkvoten är något annat enligt
sparkvoten, dig. Sparkvoten är hur mycket av mina totala inkomster, alltså har jag sparat.
Alltså sparat.
Ja. Så det blir ju inkomster minus utgifter, det är det jag har sparat. Och sen det jag har sparat som en andel av mina inkomster.
Ingår då bufferten i sparkvoten?
Nej, det gör det inte.
Nej.
Och då kommer nästa fråga. Liksom. Mm. För att vi kommer in på det. Men buffert här är ju egentligen bara liksom en kortsiktig lösning. Genom att använda bufferten som många har tänkt, som man får tipset på tv, det löser ingenting. För om elpriserna är höga nästa år också, då har vi använt upp bufferten nu i vinter. Men vad gör vi nästa år? Då har vi ingen buffert. Bufferten för de flesta är ju ändlig.
Ja, yeah. Och då kan vissa tänka så, men vad ska man ha bufferten till då?
För att köpa sig tiden, för att liksom till exempel köpa bättre segel till sin båt, för att liksom få ett extra liv i den här stormen, att du har köpt dig tid att liksom fixa till båten, att göra det där underhållet som hade behövt göras, etc. Så bufferten ger dig handlingsutrymme, men den löser inte problemet.
Mm.
Mm. Är med? Och detta är liksom viktigt, och det är därför jag till exempel, och liksom som Finansinspektionen gick ju så här, gå och prata med din bank om att ta lån. Ja visst, det är ungefär samma sak som buffert.
Ja, men den löser, absolut.
Men den löser inte problemet. Så att därför gillar jag den här frågan, så här, hur kan du ta dig igenom den här stormen med bibehållen sparkvot? Eller hur kan du ta dig igenom den här stormen med bibehållet eget kapital? För då antyder det att jag kommer behöva göra andra saker.
Än att använda, förlåt.
Vadå?
Att göra andra saker än att då använda bufferten till exempel.
Eller bara säga så här, men jag tar pengarna från mitt sparande.
Mm.
Att jag säger, liksom säger så här, och många kommer kanske inte ha något val.
Nej,
än att använda sparande. Så har ju vi kommer göra, liksom till exempel också om vi tar amorteringskravet. Så är det många som säger, okay, så här, men ett tips jag såg i media, så här, omvärdera bostaden om du har möjlighet så att du får liksom lägre belåningsgrad så att du slipper amortera. Så gjorde ju vi till exempel att vi amorterade för att komma under 50% belåningsgrad, och du behöver inte amortera. Mm. Mm. Men det förändrar ju bara likviditeten. Om jag då börjar använda de pengarna som jag innan hade amorterat för att betala högre elräkning, vilket är liksom den enkla lösningen, och det är en bra lösning för de flesta, för då löser man problemet. Men det sänker min sparkvot.
Ja.
Eftersom jag tidigare har liksom, amortering är ett form av sparande. Eller hur? Nu blir det inte att jag betalar av mitt lån och amorterar, utan nu går pengarna till elräkningen. Mm. Alltså sjunker min sparkvot.
Ja, nej, men jag gillar det absolut. Jag gillar absolut det, för det är liksom sådär, man tar en annan väg.
Ja.
Och man har kvar hela sin säkerhet då, som kanske är bufferten. Mm.
Och det kommer vara klurigt. Och
ja, det är klart att det är. Och då jag förstår ju att du säger, unna dig att hänga kvar i dina frågor i en vecka.
Ja.
För att det löser man ju inte på en eftermiddag.
Nej,
liksom.
Och det går inte att säga liksom, bara så här, gör så här.
Mm.
För oss till exempel, vi har ju i vissa områden sänkt vi har gått från städhjälp två, liksom varje vecka till städhjälp varannan vecka. Ja, vi har inte bokat en skidresa nästa år till exempel. Och, liksom, och sen vi energieffektiviserar för att sänka elkostnaderna. Vi tittar på liksom, hur kan vi öka inkomsterna på andra sidan. Liksom.
Ja, alltså det mest påtagliga är väl att vi effektiviserar.
Ja.
Ja. Och att man kan fundera över hur vi kunde vara lite slösaktiga förr kanske med elen.
Ja,
när vi inte har behövt vara det.
Ja.
Att jag tycker det är skönt att vi får titta på det nu.
Ja, ja. Men då kommer vi också tillbaka till det som vi ska prata om, att det handlar också om nästa slide här kommer att handla om vad det ger mest effekt.
Mm.
Och tidigare när vi betalade 12 000 kronor för ett helt års förbrukning för el, det spelade ingen roll.
Nej, det spelar ingen roll för oss.
Nej.
Nej, men...
Det spelar inte någon roll för någon.
Nej, men det är ändå så att det känns...
Ja, men Karin, jag fattar. Men jag fattar vart du är på väg. Förlåt att jag är lite otrevlig på väg. Nej, men detta är som med vatten. Vi är ganska slösaktiga med vatten för att vatten är en oändlig resurs. Typ. Alltså det är så vi lever. Som att,
det är så vi lever, ja.
Vi lever med att vår tid i livet är en oändlig resurs. Ja. Det är det inte heller.
Nej.
Men man behöver liksom fokusera, var får jag mest effekt? Och att sitta och lägga massor av tid på att lösa problemet, jag ska slösa mindre vatten eller jag ska använda mindre el när elen kostar 12 000 kronor för ett helt år, då ger det inte effekt att lägga tid där jämfört med att lägga liksom tid på att minska elförbrukningen nu när det är en besparing på 100 000. Det är 10 gånger större effekt att ägna sig åt den frågan nu än vad det var för 2018.
Jo, men det är det, men jag tänkte mer på ett sånt stort perspektiv. Som klimat och så.
Jo, absolut. Men då behöver man ju liksom sätta det i relation till andra grejer. Det är ju andra saker nu som kommer i baksätet för att vi lägger fokus på det här.
Mm.
Och det behöver man ju hela tiden väga. Och där behöver man ju komma fram till, då är vi tillbaka på värderingar. Vad är det som är viktigt i mitt liv för att få den effekten? Och just nu så tror jag att för de flesta är det viktigt att ställa om sin ekonomi. Och då blir det inte liksom så här, ja sorry, klimatet kommer då för många komma i andra hand. För att om jag inte ens kan fixa min liksom så här, min dag till dag, ja, men då har jag inte möjligheten att ta in ett större problem.
Jag förstår, och det är liksom lite så förmätet av mig att sitta här och tycka att nu det är bättre för klimatet att vi tittar på vår elförbrukning. Liksom.
Ja.
Men det är för att jag har alltid det perspektivet på hur vi kommer komma väl ut från detta. Liksom. Ja. Hur alla kommer komma väl ut från det stora perspektivet.
Ja, och i detta fallet så bidrar det på båda sätten. Energieffektivisering bidrar till klimatet. Men återigen, vad det får mest effekt för insatt arbetsinsats. Mm. Så om vi hoppar tillbaka till där vi egentligen var. att liksom unna sig att hänga kvar i frågan.
Ja.
Så då är det så här, liksom, ja, men välj någon av alla de här frågorna vi kommer att prata om. Att gillar du frågan så här, nej, men hur kan du ta dig igenom stormen med bibehållen sparkvot? Skitbra, liksom, skriv den på en post-it-lapp, sätt den på kylskåpet, sätt den på skärmen, sätt den i plånboken, ha det som bakgrund i telefonen. Du vet, ha den så att du påminns om den i en vecka. Och sen bara skriv ner, brainstorma alla svar. Och när du brainstormar, då är ju tricket att inte värdera. Att man ska inte säga att detta var bra eller dåligt förslag, utan bara liksom skriv ner det, prata med andra, säg så här, du vet, vi har denna leken, jag går och funderar på denna frågan, vad tänker du? Så att ställ frågan i forumet. I forumet har vi redan börjat diskutera de här frågorna, så att du får liksom en stor liksom lista. Och problemet som man får då om man inte gör det här, det är ju att man ofta liksom tar liksom första nivåns tänkande. Man försöker lösa problemet där problemet uppstod. Alltså det är så här, bränslet är dyrt, jag ska köra mindre bil. Eller elpriserna är höga, jag ska
släcka lampan.
Ja, elförbrukningen. Eller jag ska försöka få ett billigare elavtal.
Ja.
Eller liksom någonting. Och det är inte där man löser det, utan om man tänker på de här frågorna, som hur kan jag liksom öka inkomsterna, som är en följdfråga av det, hur kan jag ta mig igenom krisen med bibehållen sparkvot? Ja, men då blir frågan, okej, så hur kan jag öka inkomsterna? Ja, men så här, löneförhandla till exempel. Eller svaret kan vara byta jobb. En medicinsk svaret kan uppstå ett helt annat område. Och till exempel, vi hade en i André i Riketsammans-communityn som var så här, du vet, han fick en löneförhöjning på 200 kronor. Och sen var han så här, nej, men detta funkar inte i mitt liv. Liksom, jag jobbar för mycket, jag får inte liksom betalt för den arbetsinsatsen. Mm. Och så jag sökte en nytt jobb och så fick han liksom 3000 kronor mer i månaden på det. Och sen det bästa var, sen gick han till sin arbetsgivare och sa, du, jag har fått detta erbjudande, men jag trivs ändå ganska bra, kan ni inte matcha det? Och sen höjde han plötsligt liksom lönen med 3000 kronor i månaden istället för 200 kronor i månaden. Alltså nästan 15 gånger högre lön. Och det kan ju täcka ganska mycket ökad, inte 15 gånger högre lön, 15 gånger högre löneökning. Ja. Men det kan man betala ganska många liksom elräkningar med.
Ja, det kan gå.
så att tricket här är liksom att fokusera liksom på det som ger mest effekt. Och där finns det ju många sådana här frågor. Detta är liksom viktigt för mig. Så att då Ramit Sethi pratar om det här, liksom att ställa dig frågan, är detta en 30 kronors fråga eller en 30 000 kronors fråga?
Mm.
Och typiskt så här exempel, så här i SVT eller så hade de ett inslag så här, ja, men du vet, elexperten följer med Patrik i lägenheten och sen får han tipsa, ja, men dra ut den där prylen när du inte använder den. Men liksom det har vi i forumet gjort och vi har gått och mätt. Jag har mätt alla prylar i vårt hus och ser vad de drar. En grej standby.
När de inte är igång. Kaffekokan eller...
Ja, till exempel eller tvn eller så här. Och det drar ju typ ingenting.
Alltså du pratade om att det var någon lagstiftning också, precis, att de inte får dra.
Ja, sen så skrev det i forumet. Alltså jag var så här, shit, jag trodde att de här grejerna drog jättemycket. Till exempel att saker i Stenberg, så var det någon som skrev så här, nej, men du vet, 2010 kom det en EU-lagstiftning som stipulerar att en grej standby får inte dra mer än 0,5 watt. Och då kan man liksom, återigen, vad ger mest effekt? Då kan man titta på en dusch, värma upp 100 liter varmvatten för att duscha i 10 minuter med ett munstycke som ger 10 liter vatten per minut. Ja, det kostar kanske 3,5 kilowattimmar. Liksom 3,5 kilowattimmar, och då kan man multiplicera det med elpriset, till exempel det ligger på 5 kronor. Ja, men då är det, nej förlåt, nu blev jag helt fel. 3,5 kilowatt Medans då att till exempel ha på en sån här elpryl som kostar 0,5 watt, då kan du ha på den där elprylen i 240 dragar om du skippar en dusch.
Ja, men så kontentan var att det,
det spelar ingen roll.
Det här tipset var liksom...
Det lät bra, det känns så... bra när man har gjort det, men det gör ingen skillnad överhuvudtaget.
Och det är det som man kan säga så, är det en 30 kronors fråga eller en 30 000
kronors
fråga?
Vad
ger mest effekt?
Vad ger mest effekt? Förhandla om lönen eller gå ut och dra ut standby-prylar? Och en annan typ att ställa sig den typen av frågor är så här, fokusera på rätt sak. Alltså gör jag rätt sak eller gör jag fel sak på rätt sätt? Väldigt många gör fel saker, upplever jag, på fel sätt. Och samma sak som många pratar om, detta var också Charlies kommentar, att många pratar om så här, många bäckar små. Och han är så här, nej, jag vill först hitta den största bäcken och sen dämmer jag i den bäcken och sen ser jag om det behövs liksom hålla på med de många bäckar små. Sen behöver det inte återigen vara antingen eller. Man kan få ett stort resultat av många små bäckar, men återigen börja med den största bäcken. Och jobba dig neråt.
Men är det inte att det kräver lite mer tankeverksamhet att börja med den största bäcken? Ja, då tar man de där små tipsen som man får.
Ja, men de gör ju ofta, och det är ju det som jag menar, och det är därför liksom vi pratar om detta i en timme, en och en halv, och det är inte så här tre snabba tips.
Nej.
För liksom tre snabba tips har väl aldrig funkat för någon, liksom upplever. Och ja, det kräver mer liksom tankeverksamhet. Ja, det kräver lite större ansträngning. Men å andra sidan så är det väldigt resurseffektivt. Och det är ju liksom det som jag gillar. Eller så här, jag har det som en av färd, jag hatar ju slöseri. Eller jag hatar att göra saker i så här Sisyfus-grejer. Göra saker i onödan som inte ger någon effekt. Bra. Så om vi ska konkretisera, nu finns det i artikeln som det finns länkt i beskrivningen eller i bildspel, så finns det massor av frågor, alltså följdfrågor till de här vd-frågorna. Och jag kan bara ta några exempel, jag kommer inte läsa upp alla för det är typ så här 50 frågor. Men om vi tar den här utifrån vd-fråga nummer ett, så här, hur kan jag öka mina inkomster? Så du kan ju bara läsa några av dem som vi så här brainstormade fram.
Ja, kan jag jobba extra eller övertid? Hur kan jag förhandla om min lön? Hur kan jag byta jobb för att tjäna mer? Hur kan jag starta eget vid sidan av för att öka inkomsterna? Vad kan jag sälja som jag inte behöver? Finns det något som jag kan hyra ut? Ett rum, en bil, en pryl, fritidshus etc.
Ja, så att och då kan man liksom börja titta där. Okej, vad kan jag hyra ut? Vad kan jag sälja? Vad kan jag förhandla om? Kan jag liksom tjäna pengar vid sidan? Kan jag ta några övertidspass? Kan jag liksom göra någonting annat? Så att och de här frågorna, här blir ju svaren unika. Men detta gör ju större skillnad. Om man kommer fram till ett enda svar här, så påstår jag att det kommer göra större skillnad än dra ut alla dina elektronikprylar som står på standby.
Mm.
Liksom.
Men vad var det fler för tips? Som, kommer du ihåg det?
Vadå?
Som man fick där, de där tre snabba tipsen.
Ja, men
jag blev bara nyfiken.
Ja, men det kan vara så här, okej, visst, duscha kortare. Det kan ge effekt beroende på eller liksom sådana. Men det kan väl vara så här, öppna kylskåpet kortare tid.
Mm.
Alltså ja, om du står och har kylskåpet öppet i en halvtimme så possibly, men jag tror inte att någon gör det där.
Nej.
Jag minns att jag blev så störd. Men så här, ett sånt här tips. Jag har Märta Stenevi i tv liksom innan valet. Så står hon så här, men nu, vi borde istället inte ge bidrag utan vi borde energieffektivisera. Låter skitbra. Och så säger hon så här, tilläggsisolering. Och så var jag så här, okej, men tilläggsisolering för vårt hus. Jag tog in offert på det.
Mm.
Kostade 600 000. Skulle ge en besparing på 6 000 kilowattimmar. Liksom,
per år. Mm.
Vilket, liksom, även om vi skulle ha liksom ett sjukt elpris som inte Sverige klarar av på 10 kronor, så är det 10 års återbetalningstid. Och har vi ett elpris på 5 kronor så är det 20 års återbetalningstid. Har vi ett elpris på 2,50, 2 kronor som är väl rimligt långsiktigt, då är det 40 års återbetalningstid. Det är inte relevant.
Nej.
Samma sak, och det har vi väl konstaterat i forumet, att alla sådana här stora liksom investeringar som liksom så här, isolera om taket, tilläggsisolera, byt värmepump, byt värmesystem. Det går inte att räkna med solpaneler. Lång diskussion i forumet huruvida solpaneler är en bra grej eller inte. Och där jag väl kan ha lite motsatt åsikt att många sätter väl liksom upp solpaneler utan att räknat på det, utan för att det känns bra.
Ja, så, det är en typisk sån grej som jag inte gillar faktiskt.
Ja,
för det, man känner sig som en sån bra människa, men så har man inte räknat på det.
Ja. Så att jag tror att det är liksom inte riktigt där man hittar, eller en som folk säger nu, men det här att man ska spara mindre. Många frågar så här chatt, liksom, så här, men nu när det är tuffare ska jag, och börsen bara går ner, när jag ska sluta spara. Mm. Och jag bara så här, ja, det kanske kännas kort, bra på kort sikt, men långsiktigt så kommer du förlora. Det är nu när det är rea på marknaden som det är värt att spara.
Mm.
Så att ja, man får liksom titta. Man får gå bortom den första känslan eller den första, det spontana svaret.
Yeah.
Liksom. För att om det spontana svaret hade gjort skillnad, då hade vi inte som samhälle varit i denna situationen. Liksom, det är ju mer komplext, så det finns ingen enkel lösning.
Mm.
Men om vi tar några så här frågor på nästa fråga, den här, hur kan man sänka sina elkostnader? Ska du bara läsa dem snabbt?
Hur kan jag sänka min elförbrukning? Hur kan jag få en billigare matkasse, till exempel Lidl istället för Ica?
Ja, det var någon som skrev på forumet så att han har räknat ut att bara genom att handla samma grejer på Lidl istället för Ica, så var det ju så att liksom Lidl ligger typ 10-15% billigare än Ica. Så då kunde man liksom ta bort hela matökningen och bara bygga åt en annan affär. Jag har inte kontrollräknat. Nej. Men
hur kan jag sänka räntan?
Ja, till exempel så här, förhandla bolåneräntan. Kommer förmodligen för de flesta ha mycket större effekt än väldigt mycket annat. Se till att du har en bra ränterabatt.
Mm.
Liksom timpriset för att förhandla ränta, få tror jag kan tjäna mer pengar per timme.
Men går det att göra nu, John?
Är det klart det gör?
Ja, men jag tänker att det är många som vill förhandla om sin ränta. Det är klart man ska göra det.
Ja.
Och räntan höjs.
Ja, men oavsett, du behöver ju ändå liksom ha en ränterabatt. Mm. Du har ju en ränterabatt mot listräntan. Vad är din ränterabatt? När pratade du med banken om din ränterabatt senast?
Ja, bra. Kan jag byta elavtal?
Mm.
Kan jag omförhandla räntan? Det är väl,
ja, det var dubbelt,
det är väl samma. Finns det rum som jag kan dra ner värmen i? Dags att skjuta på skidresa, semester eller liknande. Om jag byter jobb minskar jag pendlingskostnader och bränslekostnader.
Eller bränslekostnader. Mm. Kan jag samåka med andra? Klarar jag mig utan hemstädning?
Mm.
Etc. Så att där finns massa av de här frågorna som man kan liksom, det är ju frågan, detta är ju följdfrågor till den här, hur kan jag sänka kostnaden?
Mm.
Och det är en följdfråga till, hur kan jag ta mig igenom den här stormen med en bibehållen sparkvot? Så att jag gillar ju detta, för det blir som en lök man skalar. Så jag börjar liksom på översta nivån, hur kan jag ta mig igenom stormen med bibehållen sparkvot, till hur kan jag öka inkomster och sänka mina kostnader. När jag är i frågan hur kan jag sänka mina kostnader, ja, men då har vi de här grejerna som jag kan gå igenom. Så att det blir liksom jag vill gärna att ni ska se den röda tråden.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det liksom. Sen kan, blir nästa vd-fråga så här, hur kan jag effektivisera bland tillgångar och skulder? Alltså kan jag till exempel effektivisera likviditeten? Alltså kan jag styra om för att pengarna så att jag har större kontroll, att istället för att pengarna går till banken till följd av amorteringskravet kan jag använda dem för att de går till bufferten till exempel. Det är en effektivisering. Kan jag styra om månadssparandet? Är det lämpligt att styra om månadssparandet?
Vad betyder det att styra om månadssparandet?
Nej, men till exempel att istället för att nu jag sparar, säger att jag inte kommer klara mina öka mina inkomster och sänka mina kostnader, utan jag kommer behöva använda en del av min buffert. Ja, men då kanske jag inte ska månadsspara i en aktiefond eller fondrobot nu de här månaderna, utan jag kanske ska styra om det till att öka buffertkontot så att jag har marginal på det där. Ska jag ombalansera mellan tillgångarna, till exempel flytta från mellanriskhinken till bufferthinken, det vill säga ska jag sälja av lite på fondroboten för att öka bufferten? Och sen effektivisering. Det har inte sänkt mina kostnader eller ökat mina inkomster. Det är bara att jag liksom förflyttar liksom vikten i båten från ett ställe till ett annat så att balansen i båten blir bättre.
Mm.
Liksom.
Men mellanriskhinken, det är en referens till
fyra hinkar-princip som vi kommer att prata om, jag tror det är avsnitt 190.
Mm.
Bra. En fråga som jag tror många kommer att liksom haja till på, ska jag öka min skuldsättning?
Mm.
Och detta kan också vara så här, vadå öka din skuldsättning?
Ja, men det kan ju vara att man inte har så stor skuldsättning redan.
Ja. Ja. Och vad ska man till exempel göra med en ökad skuldsättning? Nu är detta inte en rekommendation, det är snarare en avrådan, men det är en möjlighet. Ja, men så här, svenska börsen är idag minus 25% sedan 1 januari. Det är rea. Är det inte liksom värt att långsiktigt, är ju detta ett sånt tillfälle, man kanske om man har liksom en låg belåningsgrad faktiskt skulle öka belåningsgraden och öka skuldsättningen för att köpa aktier nu när de är billiga. För att långsiktigt kommer det göra en bättre affär.
Mm.
Men där är ju de flesta inte emotionellt.
Nej.
Inte ens vi.
Nej.
Som jag kan prata om detta, liksom, känns det naturligt att köpa just nu. För att nu vill man liksom förbereda sig. Och liksom, man har inte liksom
fylla ladan. Liksom.
Ja, man har liksom inte tid att titta på horisonten. Men då kan man hamna i den här situationen att man gör något som känns bra på kort sikt. Men på lång sikt är dåligt eller ooptimalt. Lite där kissa i sängen scenariot. Det känns varmt och skönt i början och lite äckligt över tid liksom.
Mm.
Så att där, att glöm inte liksom nu när allt fokuset är på den vanliga ekonomin, tuffa ting, glöm inte bort de långsiktiga liksom målen, att det är ju lite i backen när man rycker, och detta kan vara ett sånt sätt att vara aggressiv när andra är rädda, för att om folk någon gång har varit rädda så är det ju nu, det är ju bara att kolla rubrikerna så här, chockt, så klarar du chocktober. Måste ändå ge Expressen eller Aftonbladet liksom cred för chocktober.
Inte bara oktober.
Nej. Så ska jag utöka min skuldsättning, kan vara en sån fråga. Är det värt att låna för att investera till exempel i solpaneler eller värmepanna eller vad det nu kan vara? Liksom, om jag har den här direktverkande elen, då kan det vara lämpligt att byta värmepanna. Sen ska man också komma ihåg, så folk så här, också i tv, ja men byt till värmepanna. Vi tog in en offert på det. Det är liksom, du får inte ens en leveranstid från Nibe idag, utan du får ett könummer som bara liksom så här, ja men räkna 6 månader minst. Om du har, ja precis, så att här är liksom saker man kan göra i sin balansräkning. Om man tittar sen på hur kan jag effektivisera liksom de här resurserna som vi har, så kan det också vara så här, bor vi i rätt boende? Den diskussionen har du och jag har haft, så här, är hus det som är rätt för oss? Och det är inte till följd av att elen är dyr, utan Nej. Det har varit en konversation där vi liksom haft under ett tag. Samma sak, titta så här, är mitt uppvärmningssystem det rätt för vårt hus, för vår förbrukning? Har jag rätt elavtal i förhållande till min förbrukning?
Jag tänkte bara på det, är mitt nuvarande uppvärmningssystem rätt eller mest effektivt? Det är liksom, du har ju ägnat rätt mycket tid att ta reda på den frågan.
Ja, exakt.
Så att man kan, det är precis som du säger, man måste hänga kvar och undersöka.
Ja, och det kommer ta tid och du kommer inte kunna allt. Alltså jag har inte fattat vårt uppvärmningssystem förrän jag fick hjälp i forumet.
Mm.
Jag har inte fattat hur en värmepump funkar.
Mm.
Liksom, att, ja.
Och du är ändå ingenjör.
Ja, men jag har inte intresserat mig för frågan.
Nej, men vi har ju intresserat oss lite. Nej. Eller du har inte sagt att det är lite för frågan. Nej. Jo, du har haft sådana VVS-are här de andra åren. Och ja, och de har varit här och tittat och försökt att serva den. Och, liksom,
ja.
Och du har frågat och sånt där.
Ja, och så ska vi ska inte ens gå in på det. Men jag har ju inte så mycket respekt för hantverkare i den frågan. Problem, eller så här, så ska jag inte säga. Hantverkare kan sin grej. Problemet är att frågan en hantverkare så här, med en ny värmepump så får du en offert på en värmepump. Men du får ju liksom ingen beräkning på till exempel hur är den gamla i förhållande till den nya?
Nej.
Är detta, vad är avkast? Vad är återbetalningstiden? Är det rimlig återbetalningstid? Om de gör det, vissa gör det, men då har de något standardiserat program där de liksom inte tittar på exakt ditt förbrukningsmönster. De kollar inte på din kompetens. De kollar inte, jämför definitivt inte värmepumpen mot en tilläggsisolering. Och de jämför inte en tilläggsisolering mot solpaneler. Och de jämför inte solpaneler mot liksom ett annat system som fjärrvärme. Alltså så att
det blir isolerat.
Det blir väldigt isolerat. Och jag, liksom så här, det har vi pratat om sen på ett fiket sammanstillfälle. Jag och Ola Morin, en i communityn, som var så här, nu borde det finnas en fantastisk affärsidé till någon man säger så här, vet du vad? Här är en budget på 500 000. Hur maxar jag effekten med energieffektivisering med de här 500 000?
Mm.
Det finns ingen
och få hjälp med det.
Men det finns ingen som tar den helheten. Och jag menar, alltså vi har en hel tråd, den här tråden på forumet om vår egen resa är ganska fantastisk. Alltså där vi har ett hus som då förbrukar 36 000 kWh som är typ dubbelt så mycket som ett vanligt småhus. Och där det till slut, liksom Martin Jonsson förbarmade sig över mig och han var så här, men skicka över din elförbrukning. Och eftersom vi har haft så här timavtal sedan 2016 så skickar jag över liksom så här 15 000 rader liksom elförbrukning. Och sen fick jag tillbaka så här typ 21 grafer på vårt hus. Och så sa han så här, ja men titta här gick strömmen och här vaknade ni förmodligen på morgonen av att det var kallt, Caroline kom. Och du vet, jag bara garvade för att jag trodde vi båda minns den morgonen, det var kallt i huset.
Mm.
Sen kunde han säga så här, men titta här, 2021 i september, då köpte ni elbil, eller hur? Här var ni nog på semester. Så han kunde se sjukt mycket vårt förbrukningsmönster.
Mm.
Och sen kunde han också då säga, ja men titta här, ni har ju kört er värmepump idiotiskt.
Mm.
Och han sa så här, men det finns jättemycket ni kan göra med er värmepump. Och idiotiskt, till exempel så här, vi har kört spetsvärme, alltså elpatron, ganska mycket. Och det har förbrukat massa av energi. Och då var han så här, ja men kör på värmekurva. Jag var så här, vad fan är en värmekurva? Och sen så han där, ja men framledningstemperatur. Jag var så här, vad är framledningstemperatur? Och sen han där, ja men vet du vad en värmepump gör? Vet du vad Coop är? Jag bara, nej jag vet inte vad Coop är. Så
man får inte ha så mycket prestige.
Nej, och sen när jag fattar så var det så här, okej, så en värmepump jämfört med fjärrvärme, till exempel, för alla har sagt så här, alla på vår gata har fjärrvärme, det såg du när Eon-killarna var här. Och då har vi liksom varit så här, jag har känt mig som idioten på gatan, som vi har haft värmepump och då var fjärrvärmen avsågad. Nej, men då var det så här, okej, en värmepump då förädlar, tänkte jag liksom, sa jag först i förra avsnittet, att om du stoppar in en kilowattimme energi så får du ut mer kilowattimme värme. Och då var det Axer, en användarforum som var, Jan för helvete, den förädlar inte energi. Vad en värmepump gör är att den flyttar värme från ett ställe till ett annat ställe. Och Coop är ett mått på hur duktig är din värmepump på att flytta värme från ett ställe med ett annat med hjälp av energi. Så du stoppar in en kilowattimme i din värmepump och då kan den flytta 5 kilowattimmar värme från utsidan, till exempel från temperatur utsidan in till liksom varmvatten som värmer upp dina element. Så att en värmepump är så här, du stoppar in en kilowattimme el, du kan få ut 3 kilowattimmar värme. Fjärrvärme å andra sidan är så här, en kilowattimme fjärrvärme är en kilowattimme värme. Så att när folk jämför, till exempel, så trodde jag så här, ja men det blir väl skitbra, vi bara byter till fjärrvärme för det är mycket billigare. För det kostar ju 1 krona kilowattimmen, el kommer att kosta liksom 3,50 kronor kilowattimmen eller 5,50. Men då var det så här, ja fast då måste du liksom, du kan inte ta att värmepumpen tar 20 000 kilowattimmar och sen köper du in 20 000 kWh fjärrvärme. De är ju inte lika, för din värmepump har ju förädlat det med 3 gånger.
Förädlat, ja.
Ja, så då är det ju 60 000 kWh fjärrvärme du behöver köpa. Är du med? Mm. Och då kan man plötsligt börja räkna på sådana här saker. Så här, är det värt att vedelda? När är det lönsamt att till exempel fjärrvärme versus en värmepump? Och då konstaterar vi till exempel så här, att har då värmepumpen en effekt på 3, ja då är fjärrvärme billigare först när till exempel elen ligger på 3,50. 4 kronor kilowattimmen.
Kan man ha sin fjärrvärme in till värmepumpen?
Nej, du kan ha dem parallellt.
Ja, så man kan inte ha fjärrvärme?
Nej, för att fjärrvärme är ju varmt vatten.
Ja, okay. Ja, det är sopvattnet. Ja.
Ja, det är sopvatten, det är uppvärmt. Och där måste man sen också börja kolla på, okej, men vad händer med fjärrvärmepriser? Särskilt när, apropå klimat, när mycket fjärrvärme är ju att man bränner saker. Jag menar, de behöver ta hänsyn till sina utsläpp. Men vi ska inte dyka ner i det, det är ett annat avsnitt.
Jag fattar ändå inte riktigt det där med att den flyttar värme och sånt. Jag kan kolla på det tillsammans med dig utanför detta avsnittet.
Vadå?
Jag tyckte det lät så mystiskt.
Nej, men så här, du har kallt temperatur ute.
Ja.
Ja, och sen har du kylmedium eller en gas. Ja. Och med hjälp av den gasen, att du tillför energi i den gasen, så kommer den ta till exempel värme från utsidan och värma upp vattnet som kommer
tillbaka.
Men
där är ingen värme på utsidan på vintern?
Det är värme, där är temperaturskillnad. Det är temperaturskillnaden mellan inne och ute. Det är därför liksom...
Vad sa du, att det var någon liten gas där?
Ja, ett sånt medium.
Och den kan använda skillnaden mellan...
Om du tillför el till den så kommer du få en fysikalisk effekt. Jag kan inte förklara det.
Det låter jättespännande, men ja. Jag fattar inte heller det.
Nej, men du kan läsa på Wikipedia.
Yes,
vi hoppar tillbaka här till detta. Men i alla fall, det är mycket man kan göra kring energieffektivisering. Vi har en tråd, kanske kommer ett separat avsnitt om det där. Sen kan man då, liksom, vi är inne på den här fortfarande, effektivisera andra resurser. Så vad kan jag till exempel mäta i en hushåll? Vad kan jag mäta som är relevant? Ska jag mäta till exempel inkomsterna och utgifterna, ska jag mäta elförbrukningen, ska jag mäta elpriset, alltså etc. Sen kan man också effektivisera att till exempel förbättra likviditeten, att ränteavdrag får man ju ofta i slutet av året, men man kan ju jämka och få ränteavdraget tidigare, liksom, eller man får inte ge ränteavdraget tidigare, du minskar skatteinbetalningen, det är det man de facto gör. Är det värt att byta bil? Med. Så där finns massor av de här frågorna. Och liksom den sista också, så vem kan jag be om hjälp? Vem kan jag kommunicera till? Ska jag ta kontakt med banken redan nu? Vem kan jag göra detta tillsammans med? Så att där finns super, super, duper mycket som man faktiskt kan göra. Bra. Så att om vi hoppar då tillbaka till de liksom mest inspirerande eller mest utmanande frågorna, då tänker jag liksom, det är den här, hur skulle jag kunna lösa hösten med bibehållen sparkvot som jag varit inne på? Vad skulle krävas för att jag inte skulle behöva använda bufferten? Vad ger mest effekt? Alltså en prioritetsordning, liksom, vad ger mest effekt för minst arbetsinsats? Och sen också att liksom hålla den positiva attityden. Så vad är det mest fantastiska med det som sker nu? Att till exempel som Martin Jönsson då, MPI, skrev i forumet, bara, ja men Jan, du vet, en fantastisk grej nu med att ni sänker förbrukningen, det är om ni kan visa att ert hus drar 25 000 kWh per år istället för 36 000 kWh, så har ni de facto höjt värdet på huset. För att annars så kommer ju någon inte vara sugen att betala lika mycket om det är höga driftskostnader.
Nej.
På det. Mm. Så att där finns en massa fördelar som händer. Liksom.
Vad finns det mer? Har du tänkt ut något annat som är, nej, men fantastiskt, det är
så
här, med det?
Ja, men ta till exempel att i Skåne så ser någon siffra att vi har sänkt elförbrukningen i Skåne med 6%. Tyskarna har liksom höjt sina gaslager till 85% som ska vara gjort 1 november. Det är de klara med redan i september. Där kom en rapport från Energiforsk som sa så att om vi sänker elförbrukningen i EU med 5% så kommer vi halvera elpriserna. Detta är liksom de förändringar som på energieffektivisering vi gör nu kommer man ha nytta av alla år framåt. Mm. Så att det är liksom investering. Så att där är mycket positivt också, att det är lätt att bara dras med i det negativa.
Ja. Jag gillar det du säger.
Ja, right up your alley.
Ja.
Och det man kan lägga till är att jag tror att det är så himla viktigt att ha den här positiva attityden, för att det som många gånger också händer är ju att oron är förlamande.
Yeah.
Alltså innan man har gjort sin brandövning eller liksom stressen. Och där hittar man sällan någonting. Och det är lite som Tony Robbins ibland också säger, det så här, the truth will set you free but first it may piss you off.
Mm.
Och det är det som jag tror att det är så viktigt, att ha rätt fråga, ha rätt, alltså, eller så här, ett resultat är följden av det som du gör och vem du är när du gör det. Och du vet, så jag brukar ibland säga så här, som vår dotter, liksom, man kan gå ut med soporna på två väldigt olika sätt. Man kan gå ut med liksom den där sucken och rulla med ögonen, eller så kan man säga så här, absolut, jag gör det direkt. Liksom. Mm. Så att attityd spelar roll, och det var väl egentligen det jag ville få med, att inte bara liksom fokusera på doinget, utan att faktiskt se det som ett spel eller se det som en lek eller som en tävling. Jag har ju pratat...
Det har du ju gjort faktiskt, sett det som en tävling.
Jag säger något mer om det.
Energieffektiviseringen då.
Ja.
Vad var det jag gjorde? Jag satte igång någonting på, vid fel tidpunkt. Jag bara, men Karo, jag har faktiskt en tävling här.
Ja, förlåt. Precis. Jag uttryckte i frustration.
Ja, och den har jag inte tvekat att slänga på dig sen.
Ja, ja, men precis. Nej, men till exempel så här, rent konkret, så till exempel i Tibber-appen. Vi använder ju Tibber, som vi har så här rörligt timavtal. Och de har så här, de mest 20% mest effektiva hushållen, ett genomsnittligt hushåll och ditt hushåll.
Mm.
Och då har vi i... Alltså, i, vad blir det? I 57 månader av 60 alltid varit sämre än ett genomsnittligt hushåll, ganska mycket sämre. Så det var mitt första tävling, var ju så här, komma till, var bättre än ett genomsnittligt hushåll. Mm. Ett tag tävlade jag med de 20% bästa, men det gick inte sen. Vi har liksom inte riktigt förutsättningarna för det. Men sen det är så, det är en tävling, att ligga bättre än ett genomsnittligt hushåll. Jag tävlar med att sänka förbrukningen mot förra årets förbrukning. Jag tävlar med, nu om vi tar el specifikt, jag tävlar om att ligga under rörligt månadspris. Så att det var, om det rörliga priset är till exempel 3 kronor, då vill jag ligga under det genom att vi har timprisavtal och vi kan styra förbrukning. Så kan jag få rabatt på den där liksom, grejen. Och alla de här, liksom, och då blir det också roligt. Sen får man också ha det på en gräns.
Det ska också vara vettigt så att man inte fryser och sånt inomhus.
Ja, men där brukar jag fråga er typ varje dag.
Ja, du frågar oss varje dag.
Ja,
men jag har ju sett till att ha på mig kläder.
Ja.
Ja. Men det är också mysigt faktiskt. Underställ och mysbyxor på. Det är jätteskönt. Jag visste inte att det var så skönt att ha på sig det.
Ja, du köpte tofflor och sånt. Sen skrev jag också så här i forumet, så skrev jag så här, eller jag tänkte att jag skrev happy wife, happy life. Liksom för att,
du så här, tänkte att du skrev det?
Ja, men jag tänkte att jag skrev det för att jag är liksom så här, okej, jag vann spelet och förlorade familjen. Det är liksom, det är ingen hit.
Nej.
Men det var så här, damn you autocorrect. Då skrev, du vet vad den skrev? Happy wire. Happy life.
Happy wire.
Ja, happy sladd, du vet, jag pratar ju sladd.
Ja, för du är ju ändå så att du samlar på sladdar och kablar. Ja. Älskar dina sladdar, kanske mer än mig.
Så till mångas förtjusning i forumet, så att happy wire, happy life. Ja, så att om vi då översätter så här till några av de sakerna som jag tror ger mest effekt. Om vi nu svarar vi på några av de där frågorna.
Yeah.
Än med. Så nu har vi gått från högsta nivån, så här, hur kan jag klara stormen med bibehållen sparkvot, till vd-metoden, hur kan jag öka inkomster och sänka mina kostnader, till vad gör mest skillnad. Och då är till exempel så här, omförhandla bolåneräntan har vi varit inne på. Det gäller oavsett om du bor bostadsrätt eller hus. Om du bor en bostadsrätt, tips från Lennart Göte, det här på spräckta brandövningen. Så för han bor en bostadsrätt och varit ganska engagerad i det. Då säger han så här, gå till styrelsen och be om en prognos över de förändrade kostnaderna.
Mm.
Hur kommer liksom föreningens ekonomi påverkas av högre uppvärmningskostnader, av högre energipriser, av högre ränta? Hur kommer det påverka avgiften? Skippa, du vet, i Stockholm har det blivit en grej, så här, vi har inte höjt avgiften i 5 år, de senaste 5 år. Och så kan det liksom vara eftersatt underhåll, och nu är ju allt annat dyrare. Liksom, och blir avgiften dyrare, så kommer ju värdet på din bostadsrätt sjunka utöver det som redan sjunker för att marknaden sjunker som helhet. Så att liksom, det är där jag menar att ibland tänker folk så här, ja, men detta med energi, uppvärmning, värmepump, det är bara relevant för de som bor i hus. Ja, grejen är den här stormen träffar alla. Det är bara att den gör det i olika steg. Husägare med rörligt träffades först. Husägare med bundet träffas senare. Bostadsrättsägare träffas inte först, men de träffas indirekt via föreningen. De som bor i hyresrätt träffas liksom indirekt när nästa års förhandling mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarna. Och vi har ju kompisar med fastigheter som säger, du vet, så här, för vissa industrilokaler som där indexeras med inflationen, de kommer få 8-10% hyreshöjning. I hyresrätter så kommer det förmodligen bli ett par procent. Men det vet jag också kompisar som har sagt så här, du vet, även om vi höjer hyran med 8% så får inte vi täckning för de kostnaderna som vi har. Så att det kommer drabba alla. Det är bara liksom att man har liksom, grattis både hyresrätt, du har lite längre tid innan det kommer drabba dig. Du har mer tid att förbereda dig. Har du haft bunden ränta och bundet elavtal, grattis. Det kommer drabba dig när det bundna avtalet går ut. Och då blir det ungefär som att du har haft en buffert, men du kan liksom inte ignorera denna stormen. Det är bara att liksom du är i ett område där det fortfarande är lugnt. Grattis till det. Vissa av oss är i stormen redan. Så en bostadsrätt, be om en prognos, engagera dig, hjälp till, var inte en asshole. Att liksom så här, gå till styrelsen, nu ska ni göra och leverera
det
till mig.
Precis, jag tänkte också så att man kan engagera sig.
Ja, så engagera dig, det kommer att göra skillnad. Och, och du vet, det gäller exakt samma vd-metod där för föreningen. Hur kan föreningen öka inkomster, hur kan de sänka kostnader, hur kan de effektivisera tillgångar, hur kan de effektivisera skulder? Kommunicera blir jätteviktigt. Mm. Hur kommunicerar vi till exempel energieffektivisering till alla? Hur kan vi liksom, vilka saker kan vi göra gemensamt i bostadsrättsföreningen?
Mm.
Så att samma, det är därför jag älskar vd-metod, det funkar överallt.
Bor
du i hus, slaget står vid uppvärmningen, det har vi varit inne på. Finns mycket att göra energieffektivisering. Konkret grej, överväg, alltså glöm inte bort att börsen är -25%.
Mm.
Det är man ska inte ignorera det, så du vet, börja spara när som förra hösten allt var liksom positivt. Överväg detta med byta arbete. Jag såg någon undersökning, 60% av alla som är på ett jobb skulle byta om de bara liksom vågade. Att man, eller så här, 60% trivs inte på sitt jobb.
Nej.
Och hade bytt om det liksom, de hade vetat att kollegorna är lika trevliga på nästa ställe, jag kan få högre lön och slippa göra liksom arbetet och få nejet och hela det.
Yeah.
Sätt upp mål, mät kontinuerligt, är så här konkreta grejer också. Så detta skulle jag säga är väl de stora grejerna som gör liksom stor skillnad rakt upp och ner. Några tankar här, vi ska avslutningsvis säga om buffert och sen ska vi prata om bundet och rörligt ränta och elavtal. Så detta är första gången det är viktigt med buffert. Jag tänkte att vi kommer göra ett uppdaterat avsnitt om buffert. Det är faktiskt 4 år sedan vi gjorde ett avsnitt om buffert, avsnitt 63. Fortfarande aktuellt, men vi kommer att uppdatera det. Vi har en diskussionstråd, det finns en länk som heter så här, Fear of Using Buffert.
Ja, och den är real.
Ja, men många av oss säger så här, buffertsen ska inte användas. Detta är tillfälle att använda bufferten.
Ja, men så blir man också dumförklarad bara, men vad har du din buffert till då?
Liksom. Ja, men precis. Ja, men många av oss har emotionellt varit i att den inte ska användas. Så Fear of Using Buffert, it's a real thing. Men det som är viktigt här är att bufferten köper dig bara tid. Den löser ingenting. Den löser inte det underliggande problemet och det tror jag att många har missat. Mm. Samma sak om du tar ett banklån istället för att du inte har haft någon buffert för att du lånar upp på huset. Samma sak där. Det liksom löser problemet här och nu, men det löser inte problemet långsiktigt.
Mm.
Så att det enda är att buffert köper dig tid. Liksom. Och bufferten, bankkonto med insättningsgaranti och ränta där. Och vad skulle jag säga? Och anledningen till varför bufferten inte löser någonting är ju för att den är ändlig. Liksom förr eller senare kommer det ta slut. Därav den här frågan, liksom, bibehåll en sparkvot, bibehåll ett liksom eget kapital. Jag vet inte om det är något mer man ska säga kring buffert. Det finns massor av så här, liksom, hur mycket ska man ha i buffert, men det är ett annat avsnitt.
Ja, det har
avsnitt.
Vi väl tagit upp i det buffertavsnittet.
Ja, ja, precis. Nu, alltså så här, jag skulle säga någonstans, tyvärr, bor du i hus så är det någonstans mellan 50 och 100 000. Det är väl inte orimligt att man behöver. Vilket Varbergs Energi gick ut med, så att det är inte som att jag är så här out of touch with reality. Utan liksom, och för många kommer inte 50 000 räcka. Liksom, bor du i bostadsrätt, ja, liksom kommer vara mindre, men liksom, det kommer liksom, man behöver ta höjd liksom. Bra. Om vi tar sista två frågorna, för detta är så vanligt, jag har fått hur många frågor på det här som helst. Bunden eller rörlig ränta? Och jag skulle säga så här, detta är en sån här fråga, även om jag har suttit med det här i en månad, vi har sjukt många diskussioner på forumet, så skulle jag säga att det är inte riktigt konsensus.
Men är inte detta samma sak som, kan man tajma marknaden? Är inte det näst, typ i samma härad, frågan om man ska ha bunden eller...
Jo, men jag skulle säga så här, utan man måste omformulera frågan. Liksom för att det beror på liksom så här, vad är det man vill optimera på? Vill man optimera på så här pengar bara? Ja. Mm. Så här, jag vill betala så lite ränta som möjligt, så har historiskt sett rörliga räntan alltid varit billigast och bunden ränta har gett en trygghet, en försäkring. Men sen kommer den emotionella aspekten att många av oss känner ånger när man har tagit fel beslut. Att många av oss tyckte så här, fy fan vad bra vi var de senaste 5-10 åren när vi hade rörlig ränta. Och tjänade på det. Och nu när den rörliga räntan, det var bara att kolla på Aktuellt igår kväll, så var det så här, ja, man skulle ju ha bundit.
Men det är som att man aldrig vinner liksom. Ja. Jag orkar inte liksom, för att känslomässigt blir det för jobbigt för mig. Jag orkar inte liksom engagera mig i vilket beslut som var rätt eller fel. Man tog ett beslut, basta liksom.
Ja, men där är inte de flesta.
Nej, jag
utan
förstår
man
det.
Ångrar, och då är vi tillbaka på det där att man ångrar beslutet baserat på utfallet.
Yeah.
Det är få av oss som tänker, det rationella sättet att tänka så här, jag har haft rörlig ränta i 10 år, det har jag tjänat 400 000 på, hittar jag på.
Mm.
Nu förlorar jag 50 000 i den här perioden, men det betyder att på en 10-årsperiod är jag fortfarande 350 000 back. Vi ser inte
plus.
Vi ser inte det, utan vi ser att jag är 50 000 back.
Yeah.
Är du med? Så att där måste man liksom, man måste titta på det på ett helhetsperspektiv.
Jag gillar det som du säger, Jan, att vi inte ska liksom bete oss som djur i liksom varje givet ögonblick. Vi ska vara liksom lite mer eftertänksamma som människor.
Ja. Precis, alltså det är det som är skillnaden på människor och djur. Vi kan ju välja vår reaktion, vi kan ha det där observationsglappet som jag pratar så mycket om i Fiket Sammans-community, eller Riket Sammans-communityn, att stanna upp och svara, nu kände jag det här. Liksom,
det är ju så sjukt svårt,
yeah.
Men man kan öva på
det. Man kan öva på det. Mm. Återigen ett annat avsnitt, vi har pratat med Moa Diseborn om det här i ett avsnitt. Så att det handlar ju där liksom så här, hur mycket ånger känner jag om jag har tagit det här felaktiga beslutet, och man besöker det här ångerns tempel, det är inget konstigt, men så att liksom som jag skrev här i min slide, de flesta angriper problemet med känsla och det blir också så problematiskt, och nu hör man ju alla så här, ja, jag har minsann bundit. Du hör ju inte den, som till exempel jag pratar med räntehandlare, professionell räntehandlare som har jobbat med räntor, ränteanalys. Han sa så här, vet du vad Jan, detta har jag inte sagt till någon, typ 2010 band ju räntan på 4% och det tyckte jag då var en fantastisk affär. Vi vet ju alla hur räntan var mellan 2010 och 2020.
Ja, men det är väldigt prestigelöst sagt.
Ja.
Därför de flesta känner så, nu får jag skämmas.
Idiot. Och ja, tänk att vara räntehandlare alltså, också.
Jag gillar det. Ja. Jag gillade att stå för att ja, jag gjorde det liksom.
Ja.
Ingen skam med det.
Nej.
Nej.
Och du vet, det som stör mig är att många säger så, jag hade bundit, och så får man låta som att man har tagit så jävla bra beslut.
Mm.
Och när jag skrapar
man
på ytan...
Man hade lite tur.
Precis, och när jag skrapar på ytan och så märker jag så att men beslutsprocessen har ju bara varit på tur. Och då kommer den följdfrågan, okej, så hur kommer du agera när räntan, liksom det bundna avtal går ut i december och räntan är 5%, kommer du binda då också? Eller kommer du då ta rörligt? Alltså står det, hur ser processen ut?
Nej, men, och då vill man gärna låta lite smart.
Ja.
Liksom. Men det har inte varit så mycket smarthet inblandat i det förmodligen.
Nej. Och detta har skvalpat som fan för mig. För jag hatar när man ska ta beslut där det påverkas av tur.
Mm.
Sen kan jag vill ha en bra process och sen kan jag ha rätt och få ett fördelaktigt utfall eller ett negativt utfall. Och det bästa sättet att bara helt förändra frågan bundet eller rörligt till något annat, det kommer från Nestor. Återigen, forumet är magiskt. Nestor har jobbat på bank i 40 år. Alltså han är före detta bankman, nu är han typ 70 i pension. Och typ han slutar på forumet med jämna mellanrum.
Men kommer tillbaka, vilket vi är glada för.
Vi uppskattar, där han är så här, ni är ungdomar. nu ska ni liksom så här, här får ni lite livserfarenhet. Och han gör det från ett så fint sätt. Att
ja,
det inte
han kommer
drygt.
Från kärlek.
Ja, mm. Och då skriver han så här, det handlar ju om att ta en riskkalkyl. Att man måste komma från ett riskperspektiv. Och han skrev, så här skrev han uttryckligen. Ska du läsa vad han skriver?
Köper man en bostad finns i princip två utgifter. Driftskostnader och räntor. Köper man en bostadsrätt tillkommer årsavgiften till föreningen. Utgår man från bankens kvar att leva på kalkyl finns variablerna. Hur mycket tål privatekonomin om utgifterna stiger? Det är ju det som är kärnfrågan för alla som inte har obegränsat med pengar.
Ja, så att man behöver angripa detta från riskperspektivet.
Men hur, jag fattar ändå inte riktigt.
Vad är risken? Som ett exempel, att okej, okay, jag hade räntekostnader på 10 000 kronor när räntan var på 1%. Mm. Om räntan skulle sjunka till, liksom halveras med 50%, då är det 5 000 kronor per år ränta. Kommer 5 000 kronor per år göra någon skillnad i min ekonomi? Inte så stor. Alltså vinsten, uppsidan är begränsad. Om räntan ökar till 4%, då kommer jag gå från 10 000 till 40 000. Mm. Alltså att nedsidan är mycket, mycket större. Mm. Om jag inte kan hantera nedsidan 40 000 i ränta, då behöver jag kapa nedsidan. Och då kapar jag nedsidan i form av bunden ränta. Är med? För då vet jag vad jag kommer att betala. Så att, liksom, att man tittar på det uppsida i förhållande till nedsida. Och så säger han också så här, det man märker att folk inte tänker igenom detta ordentligt är att man har alldeles för korta liksom, bindningsperioder. Yeah. Så om man nu kommer fram till att jag klarar inte 20 000, ja, men då ska du ju binda så lång tid som möjligt. Då ska du ju binda i 5 år eller 10 år. Men de flesta binder ju bara på 1 år eller 2 år eller max 3 år. Är med? Så att liksom, och det är detta som jag märker som att okej, okay, titta på det utifrån ett riskperspektiv. Konstaterar du att du inte kan bära nedsidan, att liksom räntan blir så här, då måste du binda, och om du binder så bind på lång tid.
Ja.
Det är liksom det. Så att liksom, om man ska ge några pointers i denna frågan, så utgå från riskkalkyl, utgå inte från en tro om räntebanan, för det är det som de flesta gör, och det är den vanligaste frågan jag får, så här, vad tror du om räntan, när går räntan där? Jag sa ingen aning, inte ens Ingves som är chef och bestämmer hur räntan ska gå vet hur räntan ska gå. Det är bara så att kolla på det här som kallas för riksigelkotten, hur de har liksom haft fel.
Jag vet inte vad det är, men vi behöver inte ta det nu.
Nej, men det är så här räntebana. De har gjort förutsägelser hur räntan kommer att gå. Och grafen ser ut som en igelkott.
Okay. Liksom. Mm.
Om du nu ska binda, överväg långa tidsperioder. Om du binder, var medveten om att räntan kan gå ner och du behöver äga det här beslutet. Att du har bundit det precis som den här räntehandlaren. Om du binder, se till också villkoren för att lösa lånet i förtid. Att till exempel, om du är företagare och tar utdelning, då kan du använda utdelningen för att amortera. Men har du då bundit räntan så kan du inte amortera. Så att där är liksom en flexibilitet i det där. Så att rörligt lär vara lönsamt över längre tidsperiod även i framtiden. Det kommer ge dig flexibilitet. Men då får du vara med på att under vissa perioder är ju bundet bättre.
Ja, men du pratade ju också om att man kunde reframa hela grejen med rörligt eller bundet. Med hur det känns för en. Det är väl kanske samma sak.
Ja, men det är detta jag menar med
det känslomässiga oket. Ja.
Ja. Att du måste äga det. Oavsett vilket beslut du tar så måste du äga det. Och ångrar du dig, liksom så går jag tillbaka och skriver ner. Så här resonerade jag. Detta var resonemanget efter det jag visste här och nu. Så kan man gå tillbaka.
Och det är inte bara resonemanget utan också hur det känns.
Ja.
Ja. För det är lika mycket värt.
Ja. I styrelse har man ju beslutslogg. Liksom, till exempel. Då man loggar liksom, beslut. Så att jag tror att detta är just nu. Det kan hända att vi förändrar detta, men just nu är detta det bästa sättet vi har kommit på att tänka i forumet kring ränta.
Ja.
Och jag tycker att det är bättre än att tro om räntan, för det är liksom omöjligt. Särskilt när det går så fort som det har gjort nu. Sista frågan som vi ska ta, bundet eller rörligt elavtal. Så här är liksom lite liknande. Så bundet, det är ju att du får ett fast pris för din förbrukning under en hel period.
Ja.
Sen finns det så flera rörliga grejer. Det finns rörligt månadspris där man får ett genomsnittligt volymvägt månadspris för el. Det vill säga där hela kollektivet, man tittar när använder de sin el och sen räknar man ut genomsnittet för att köpa el till hela detta kollektivet. Så att använder du liksom rörligt månadspris så kommer du få ett något högre än det som man kallar för spotpris, eftersom elbolaget måste köpa in mer el klockan 8 på morgonen när folk käkar frukost och 6 på kvällen när de lagar mat.
Mm.
Sen har du rörligt timpris. Och rörligt timpris är att du betalar utifrån verkligt pris per timme över dygnet. Det vill säga att du betalar för det elpriset när du själv använder det. Liksom. Och sen kan du ha då mix, en kombination av ovan, och sen kan det, finns det massa övriga grejer, så anvisat avtal och sånt. Så att jag tror att valet för de flesta här står mellan bundet, rörligt månad eller rörligt tim. Det ska man väl liksom säga. Och om man då säger så här, bundet elavtal, och detta kommer från Martin Jönsson, Skuggstomten, så jag läser lite vad de har skrivit. Då säger så här, bundet elavtal är bra eftersom det ger en förutsägelse kring hur mycket du kommer betala givet att du vet vad du har förbrukat historiskt. Så problemet just nu är ju bara att det är jättedyrt.
Mm.
Men då är vi tillbaka på det där, klarar jag det? Vad är det liksom, vad är nedsidan versus uppsidan? Men just nu skulle jag väl säga att det är så mycket osäkerhet att jag tror att de flesta, här är det mer rekommendation att ha rörligt just nu. Sen kan du ha det rörliga volymvägda elavtalet, alltså månadspriset. Och det är väl om du inte vill binda och du har en stor förbrukning på vardagar. Alltså dagtid. Du kan inte styra din förbrukning.
Vilket har vi nu? Är det rörligt volymvägt?
Vi har rörligt timavtal.
Yeah.
Och rörligt timavtal, det är bra om jag kan styra min förbrukning. Till exempel, jag kan välja när varmvatten uppvärms, jag kan välja när vi laddar bilen, vi kan välja när vi kör värmepumpen, vi kan välja när vi tvättar, vi kan välja när vi kör diskmaskin, etc.
Mm.
Om du inte har möjligheten att styra, så är det meningslöst med timpris. Då kommer du förmodligen betala mer, eftersom då får du inte det utslaget över som de månadspriset. Och här är det också bara en parentes, vi tog upp det i förra avsnittet med Skuggstomten. Och han säger så att många har bytt till timpris bara när de köpt elbil, och elbilen är det enda de kan styra. Och då är det så här att en elbil drar i genomsnitt, om den går 1500 mil per år, 3000 kilowattimmar per år. Har du en förbrukning på 20 000 kilowattimmar, så är 3000 kilowattimmar bara 15%. Och då kan det vara så att det du sparar på att ladda elbilen när det är billigt förlorar du genom att du betalar mer för priset när du använder värme och när du använder det.
Ja.
Så att det är inte säkert att bara elbilen räcker som motivering för att ha timpris. Så att kan man styra dem, eller så här, så tjänar, vi har många trådar i forumet också, så här, tjänar man på rörligt timavtal? Ja, om man kan styra så som vi gör, så om man har hemautomatisering eller man är lite om sig kring sig, att man går och ställer om, så kan man tjäna. Hur mycket kan man tjäna? Så skulle jag säga att det är någonstans mellan 5-30% mot spotpriset. Men det kräver ett engagemang. Det kräver att du har hemautomatisering. Eller det kräver att du kollar appen, elpriserna nästan liksom då och då eller dagligen. Så att det går inte av sig självt, helt enkelt. Så skulle jag väl säga. Så att om det är kort och svårt, om du lever så som folk gör mest, då är nog inte timpris det lämpliga. Är du lite om dig kring dig, så kan du liksom tjäna på det. Men sen behöver man ju ställa det i effekt. Så här, hur mycket tjänar på det i förhållande till att byta jobb? Hur mycket tjänar jag på det till att omförhandla räntan? Hur mycket tjänar jag på det i förhållande till att effektivisera liksom förbrukning, att sänka förbrukning istället för att styra förbrukning? Så då är vi tillbaka på de frågorna innan. Vad ger mest effekt för arbetet? Jag kan till exempel tycka så här, på allt detta jobbet jag gör på styra, vi har tjänat 1500 kronor på 3 månader. Har det varit värt det? Nej. Men det har varit roligt.
Ja, det har varit roligt.
Och det är en tävling. Och jag leder. Och jag vinner.
Mot vem, Jan?
Mot mig själv.
Mot dig själv. Får vi laga mat 0400 för att elen är billig, då har du skrivit.
Ja.
Det är ingen, alltså, det är ingen som gör det.
Nej, exakt. Så att återigen, vad ger mest effekt? Och det är inte säkert att det man tror ger mest effekt. Snyggt. Så att det sista jag hade här var så här, har du bundit, grattis, men vad händer sen? Så har du bundit ditt elavtal, har du bundit ditt rörliga, ja, du har köpt dig tid. Det är egentligen det du liksom, och du som haft rörligt, ja, om du har haft buffert, så är det same.
Mm.
Liksom. Så att du har köpt dig tid, liksom din stormen kommer inte drabba dig än, den kommer drabba dig framgent. Hur sköter du, tar du hand om din båt på bästa sätt? Hur kan du liksom utnyttja den här köpta perioden för att lösa problemet långsiktigt? Mm. Bra. Yeah. Jag tänker att lite beroende på vad feedback och sånt, så ser vi om vi gör ett avsnitt till nästa vecka, då det blir i så fall energieffektivisering, solpaneler, lite sådant. Men annars skulle jag väl säga uppmaning efter detta avsnittet är så här, gör något konkret. Läs artikeln, alltså, för att nu har vi ju bara gått igenom översiktligt, där står så mycket mer i det. Välj en eller två frågor, skriv upp den här frågan.
Ja, för det är, som du säger, det är så mycket där. Bra att du säger att man ska välja en eller två.
Välj en eller två, du kan inte göra allt. Det går inte att göra allt. Utan jag ska säga så här, välj en fråga i veckan de kommande 6 veckorna. Mm. Och sen prioritera, och du vet så här, du kan göra sjukt mycket. Alltså så här, vi har ju hållit på med detta ett tag. Vi har energieffektiviserat, vi har sparat in jättemycket kostnader. Vi har ökat lite våra inkomster. Det finns, alltså det är inte kört. Vi kommer att överleva den här stormen allihop. This too shall pass. Och liksom så här, dela med dig, var generös, dela med dig av dina tips, be om hjälp om du har fastnat. Detta är verkligen någonting så att göra tillsammans. Mm. Och inte minst både liksom göra tillsammans och liksom effekt både för miljö och följdeffekter för Ukraina-kriget och massa annat. Så att detta är så här, kanske ett av våra mer viktiga avsnitt detta året. Snyggt, jag ser jättemycket fram emot kommentarer. Vill säga tack till dig i Riktsamhällscommunityn som har gjort detta avsnittet möjligt. Tack till alla er som har bidragit. Martin Jönsson, Skogstomten, JFB, alltså det hade inte varit möjligt utan er. Så att tack så mycket.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.